Hej och varmt välkommen till podden Stallvolter med gäster. Har du önskemål om innehållet i podden eller vill vara med som gäst? Kontakta mig via Instagram och Facebook på Stallvolter. Och du hittar podden där poddar finns. Johanna.
Hallå, hej.
Välkommen till podden.
Tack snälla.
Så kul att ha dig med i podden alltså.
Ja, det är spännande. Jag har aldrig gjort något sånt här förut.
Det är premiär.
Ja, det är det verkligen.
Ja, och Johanna, du heter Johanna Holmberg och som många säkert känner igen, Whispering Horse är ju ditt varumärkesnamn och du finns ju på Instagram.
Ja.
Du är ju då alltså SM-vinnare i barfotaverkning 2023.
Ja, det är stort.
Ja, det är stort. Har du förstått det, Johanna, nu?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså det roligaste är ju att jag blir ju på min dagligdags när jag är ute hos alla er med hästar.
Ja, ja. Alltså jag är nog inte ensam om att vara riktigt stolt.
Nej, och du var ju den första jag träffade efteråt också.
Ja, det var det faktiskt.
Ja, du och dina hästar.
Jag känner mig riktigt privilegierad faktiskt.
Ja, det var stort. Ja. Jag var lite chockad den dagen.
Ja, verkligen. Men berätta lite då jag vet att du är ju som sagt, som vi sa här, skratta innan, en riktigt honörd.
Ja, jo, det kan man väl säga. Alltså, jag brukar säga det, man älskar mina barn men andas hov. Och det är väl en rätt bra beskrivning liksom. Det är ju, hovar är ju allt, får man säga så.
Ja, det måste
jag. Hovar är allt. Det har ju varit det under en så lång tid.
Ja.
Det är väl det som är spännande. Och jag kommer ju ihåg så väl bara den här tanken av att släppa den här skodda hoven och ha barfota. Börja med barfota, det var liksom... Det var förknippat med sån ångest i mig. Att nej. Samtidigt så hade man hållit på med just rehabilitering av häst. Liksom, fysiskt. Mm. Och insåg ju väldigt, väldigt fort att har hästarna fel vinkel där nere. Då spelar det ingen roll vad man gör riktigt med kroppen. För att det finns alltid en kompensation. Det finns alltid... någonting som stör. Så att problemet kommer i regel tillbaka. Eller flyttar på sig. Eller ja. Den här helheten. Enligt mig så kan man inte uppnå den. Om man inte har en bra hov. Det är helt omöjligt. Det går inte.
Det är grunden, tänker du?
Ja, absolut. Mm. Absolut. Så kan man ju vända vad som är hönan och ägget. Är det kroppen som har gett en kompensation i hoven. Så att, för det ser man ju också dagligdags. Att en häst kan åka ut för en skada. Eller göra illa sig på något sätt. Eller sjukdom. Eller vad den kan vara för någonting. Och sen får du en direkt kompensation ner i hoven. Men det kan ju lika gärna vara hoven då. Som utsätts för ett sämre hantverk. Och du får kompensationer uppe i kroppen istället. Det blir svårt att bygga muskler. Balansen. Ja, det felar ju på många sätt liksom. Mm. Men absolut, det är ungefär som att du bygger ett hus. Har du ingen bra grund så kan du inte förvänta dig att huset står kvar. Liksom.
Nej.
Så hoven är AO i min värld för just den här helheten liksom, som många vill uppnå med sin häst.
Och det är så spännande, det har ju verkligen gått upp ett ljus för mig som jag lärde känna dig lite extra, liksom, hur viktigt det är. Visst, det har jag alltid vetat och då tror jag att vet att hoven är otroligt viktig, men kanske inte riktigt. Har jag nog förstått hur pass mycket också man kan jobba med hoven. Och hur det hänger ihop allting också.
Precis.
Men kan du inte berätta lite grann om varför du... Hur du kom in på det här med barfota hovar. Och vad som, för du sa ju där att det var lite läskigt när du skulle skav som du sa. Kan du inte berätta lite om bakgrunden till det?
Ja, så det är ju mycket den här känslan av att man... Och det är ju faktiskt väldigt många som man träffar... I vardagen som pratar om precis samma känsla, det här att man är så van att hästen inte kan gå utan den här skon. Och det är ju inte liksom egentligen någonting negativt mot järnskon i sig. För det är ju ett skydd. Men det finns mycket andra skydd man kan använda sig av. Men just den här rädslan av att, ja, många har ju erfarenheten av att man tappar en sko och hästen kan inte gå. Och det finns ju mycket olika rön kring det, varför hästen inte just kan gå på den här hoven. Men för gemene man och även för mig så betyder ju det att skon har åkt av, min häst mår väldigt dåligt. Jag kan inte göra någonting förrän den här skon sitter på igen.
Mm.
Så det är ju klart att det fanns en enorm rädsla liksom för att, ja. Och det är ju sånt där som man skäms ju nästan lite för att säga det, men man är ju lite uppväxt med att en häst utan skor är ju en häst som står i en hage. Det är en hagprydnad liksom.
Mm, ja, jag kan relatera till det, absolut. Jag har alltid tänkt i stort sett.
Det går liksom inte att ha en frisk fungerande häst.
Nej, inte om man ska rida och träna har jag som tänkt.
Precis.
Jag har haft min häst, Inge, som de som lyssnar på podden tidigare förut och vet, liksom, han har ju gått barfota fram tills han sen fick han skor i fram och sådär. Men annars han har ju liksom sen ganska många år tillbaka inte gjort så jättemycket. I början gick han mycket i hagen när han var ung häst och sådär när vi köpte honom.
Exakt.
Och då behöver han inte ha skor. Men sen så ska han rida, men då ska han ha skor. Så att jag kan verkligen relatera till det.
Ja, när kraven ökar så ska skyddet på.
Ja.
Och det där tycker jag är så spännande, för att jag har tänkt mycket under åren just det här att jag har ju haft shettisar då barfota hela tiden för att de var jobbiga att sko. Och att det var svårt att liksom, ja, det kändes som att skon blev klumpig på dem. Och sen har jag ju så här många år efteråt, och vi har även diskuterat hemma med min mamma då, att just det här att, men den här shettisen var ju alltid den som var piggast. Liksom, det var ju de andra man oftast hade problem med kroppsligt, och det var, man tränade mycket på specifika saker och det var låsningar och det var dittan och dattan och liksom sådär. Men den här shettisen då som, ja, ändå hade en väldigt naturlig hov som nöttes själv av underlaget och ja. Ja, men det är självklart att shettisen var igång, men inte på samma nivå. Den var ju alltid piggast.
Mm.
Och det där har jag tänkt mycket på efterhand, liksom att hur kom det sig att, för det är också många som kan relatera till det, att ja, men den här hästen är ju ändå rätt pigg, rätt frisk. Det händer inte så mycket, men man har ju ändå någonstans alltid landat i att, ja, men det är ju den lilla sällskapshästen eller hagprydnaden som, det är klart att den kan vara barfota, det är klart att den kan gå i hagen, den får inte direkt ont, inget obehag, för den gör ingenting.
Mm.
Så att det är ju spännande ju mer det har förändrats, alltså synen på det där. Idag kan ju jag tycka att, ja, men jag jobbar ju med mycket tävlingsryttare, människor med jättehöga ambitioner, det finns jättehöga mål. Ja, alltså det är ju inte hobbyhästen längre som är barfota. Sen älskar ju jag hobbyhästarna, för de är jätteroliga att jobba med. Men just det här att det är erkänt på ett annat sätt idag. Och det gör ju mig jätteglad.
Mm, verkligen.
Att fler vill satsa och prova. Och det här uttrycket att min häst kan inte gå barfota tycker jag börjar fejda ut lite grann. För att det uttrycket för mig står för att det är någonting som inte stämmer. Alla hästar kan gå barfota. Men det kräver att man ser över foder, grovfoder, kraftfoder. Vad är det som gör att hästen har tunnsula? Vad är det som gör att hovväggarna är jättetunna? Varför har hästen rötangrepp? Mycket handlar ju om vart hästen lägger sin belastning och vart balanspunkten liksom, ja, kontra anatomin då med hoven och hur landar hästen på hoven. Det är så mycket mer än att hästen inte kan gå barfota. I alla de fallen där jag har träffat ägare som har prövat barfota och sen faller man tillbaka då för att hästen inte kan, så finns det alltid en rimlig orsak. Och i regel så är det oftast trycket och vinklarna och belastningen då som hästen får, kontra att anatomin kommer uppifrån och ner mot hoven och marken kommer underifrån och upp mot hoven. Det är liksom, det är så mycket som för sig går inne i hoven som måste vara fungerande för att det inte ska ge ett obehag och en kompensation. Sen får man ju alltid börja, vissa hästar kan man ju få börja ja, jobba med hoven, men man måste samtidigt också lägga väldigt mycket krut på obalansen som finns i kroppen. Samtidigt som vissa hästar har en rätt fungerande ja, anatomisk bild. Och även invärtes med mage och alltihopa fungerar bra. Men att vinkeln kan vara så pass att det är där man måste lägga sig. Man måste ju alltid, helheten är ju jätteviktig för mig. Jätteviktig, man måste se hela hästen. Det tar liksom inte slut ovanför knät. Bara för att jag håller på med hoven. Eller jobbar man med kroppen med träning så tar det inte slut vid knät. Utan det finns en del under knät också. Det är ju mycket det som gör att mina vardagar är väldigt trevliga på jobbet. Att man ser helheten. Det är ju så viktigt.
Det var min tanke också när jag träffade dig första gången. Att man verkligen kände hur du såg hela hästen.
Ja.
Det är man ju väldigt tacksam för. Liksom. Och
det är, ju så det, är det som är kul.
Ja, både kul och så himla viktigt ju.
Ja, och sen också det här att du har en ägaren också. Ägaren, alltså... Jag tänker att ägaren är ju den viktigaste samarbetspartnern i den här konstellationen förutom hästen. Mm. För det är ju ägaren någonstans som känner, man kanske har haft sin häst i flera år. Man ser de här små tecknena, alltså det är så viktigt att ägaren får komma fram och... Alltså jag jobbar ju väldigt hårt med att ingen fråga är dum. Du ska ta plats, det är ett serviceyrke, du ska liksom... känna, säger du till mig att din häst är så jag kan ha 1000 tankar i huvudet kring den här umheten. Men säger du att din häst är då är din häst och då jobbar man utifrån det. Det är liksom, det är jätteviktigt. Jätteviktigt. Att man liksom, det är det här teamworket, samspelet. Alltså det är så viktigt. Det är jätteviktigt. För man är oftast rädd. Att bli barfota, att kanske... Man någonstans känner sig att man har en häst som är i så pass dålig kondition. Den kanske har dömts ut. Det kanske är skador som fång till exempel. Att det är saker som är tuffa som man står inför. Och det kan vara flera år man har bakom sig med de här tillstånden. Det kan ju vara olika tillstånd också på samma häst. Och sen står man i det här och det är liksom en storm av känslor. Det är en storm av, man kan ha skuldkänslor. Man kan känna sig nästan lite irriterad på sin häst. För ingenting, vad jag än gör så löser det sig inte. Det är så mycket känslor. Och det tycker jag personligt är väldigt viktigt att man kan bemöta. Att jag ser dig och du behöver vara delaktig. För det är din häst. Man måste fånga upp den här människan också. Och det är kul för jag... Jag har ju jobbat med sånt innan och jag trodde inte att jag skulle få användning av det här. Men det är ju ett jättestarkt verktyg att vara van att ha riktigt, riktigt tuffa samtal. För att det är mycket känslor och man måste få känna, man måste få vara rädd. Man måste få nästan till ångra sig. Man måste liksom få ta den här platsen. För det är, ja, man behöver känna en trygghet. Det tycker jag är jätteviktigt. Och speciellt vid de här tuffa tillstånden. Jätteviktigt.
Vi kommer komma in på det, men det var ju så du och jag fick kontakt första gången. Det var ju en storm av känslor för min del över min häst Gingis.
Precis.
Du sa ju där att det var liksom läskigt det här med att skava när du stod inför det här valet att själv skava och liksom den här barfotsvärlden. Vill du säga någonting om det, tänker jag?
Ja, alltså främst så är det ju, alltså det var väl egentligen med alla hästar, att man ville ju inte vara annorlunda egentligen på något sätt. Nej. För någonstans så fick jag ju också till mig när jag tog upp det här att din häst kan inte gå barfota, den kommer aldrig klara av att gå barfota, det var bortkastad tid. Och någonstans så kände ju jag inom mig att ja, men jag måste prova.
Ja.
För att min häst mår inte bra. Mm. Och det är ju också samtidigt det som är spännande för att Hon är ju fortfarande med oss och starkare än någonsin liksom. Så att det är ju det som är spännande någonstans liksom att, och det är ju någonting som många också pratar om så här när man har jobbat ihop ett bra tag, att kommer du ihåg liksom, min häst skulle ju somna, eller min häst hade jag inte ridit på 2 till 4 år, och ja, jag hade gett upp alla tankar om att min häst kunde bli piggare, friskare, friskförklarad, grönförklarad av veterinären och sådana där saker. Och det är ju många, många sådana historier som finns i ryggsäcken, liksom att hästen går från utdömd. Och så var det väl ändå lite för mig också, liksom. Men det var ju jätteobehagligt. Jag kommer ihåg så väl att jag knappt vågade titta ut i hagen den första tiden, liksom, för att ja, hon kunde ju dö av att bli barfota liksom. Så att så det var mycket känslor, det var otroligt mycket, och jag tyckte att det var väldigt, väldigt tufft, för att jag hade liksom ingen att dela det här med.
Nej.
Jag hade ju då en profession som tyckte att jag var dum som gjorde det här, och det behöver man väl inte prata mer om så, men just det här att man kände sig utlämnad till att jag gör någonting dumt mot min häst som troligen inte kommer funka, men jag har inget val. Vad gör jag då liksom? Och den känslan upplever ju jag att många har, att det är
Okay.
därför det är så viktigt.
Verkligen, det är jätteviktigt att prata om. Som
Ja, det är viktigt att prata om det, och viktigt också att man får höra, tycker jag, att det faktiskt kan vara väldigt jobbigt. Det är
wow.
många som är ledsna, det är många som jag skor till exempel inte av för många hästar samtidigt, av den anledningen att jag vill vara tillgänglig hela tiden för de här ägarna. För att kunna svara på frågor, för att kunna liksom kunna åka dit om det behövs. Kunna liksom bekräfta det här, att titta på filmer när hästen går efteråt. Ja, bara finnas där. Och sen bokar man ju alltid in ett tätt besök efter en avskolning till exempel. Av
Ja.
den anledningen också, att man vill visa att ja, men jag har din rygg. Det finns, och det är också väldigt viktigt tycker jag, att man gör upp en bra plan. Och sen är det ju vissa som man tar av skorna och sen får man nästan jaga dem lite grann. Hur går det? Hur har ni det? Och det, ja, men det går bra och sådär. Så att det är så himla, himla olika. Men jag tycker att det är viktigt att belysa att vissa tycker att det är jätte, jättejobbigt. Och det är helt okej, för att det är ett beslut för många som är väldigt, jag tänker mycket det här att man är ju i sin comfort zone, och sen ska man gå utanför den här zonen. Och för många kan ju det vara att bli barfota med sin häst. Det kan liksom vara ett stort steg att ta, att gå utanför den här trygga zonen som man vet ändå har funkat kanske i 8 år. Sen är det ju många som också vittnar om att man ser att ja, men hästen mår lite sisådär. Vi har problem med det, både det ena och det andra. Men och anledningen till att jag refererar till det är ju för att de problemen i min värld faktiskt försvinner. Och det är ju det som ändå med stolthet jag vågar säga det högt. De försvinner. Och det är spännande, för det är inte liksom utan att peka finger till någon eller säga att någon gör någonting dåligt. Men det finns ju mycket. Du får en bättre blodtillförsel, du får ett annat steg. Hästen kan använda biomekanismen på ett annat sätt, och balansen, känseln blir bättre. Det är ju liksom en uppsjö av fakta som finns liksom med barfotahoven. Så att, och det är ju spännande, och det är ju, nej, så att någonstans så är det ju, jag tycker att det är viktigt att prata om de där känslorna, för att jag tror många kan känna igen sig i det också. Och många berättar ju att ja, men jag har följt dig på Instagram ett år och jag har ställt lite frågor och nu kanske jag är redo. Och det kan ju vara ett första samtal. Och sen kanske det tar ett halvår, ett år till innan man väl är där. Men det är viktigt att man känner tryggheten. Jag tycker det är super, superviktigt. Annars åker skorna på igen, och det är inte konstigt. Inte någonstans.
Nej, men du har helt rätt. Det är jättebra saker du säger, verkligen. Och jag kan ju känna igen mig i det du säger. Det är lite grann min resa också. Dels det här med Gingis som vi ska berätta om. Men sen har jag också gått av faktiskt nu. Både Abbe och Herman. Och där är jag, är ju, jag har, nu känner jag mig väldigt trygg och allt det här. Men innan så den här känslan av ovissheten och vad gör jag nu liksom och det här.
Ja, det kommer jag ihåg. För du sa det till mig. Jag ska inte skada de där mina stora hästar. Jag sa, nej, det behöver jag absolut inte göra.
Nej, det kommer, när du säger det kommer jag ihåg att jag sa det.
Du sa det till mig. Ja. Och så tänkte jag, ja, vi får väl se. Ja. Och det är kul för att just det som du sa till mig är det så många som säger. För oftast kan man få komma till ett stall med flera hästar så får man ta en häst. Mm. Och oftast så får man ta den hästen som är i regel, man ska inte säga, men i lite sämre skick. Och det kan vara lite nervigt hos mig. För samtidigt är ju jag en sån människa som min uppgift där och då blir ju att ja, men jag ser ju dina andra hästar. Men i min yrkesroll så är ju inte jag där för att blama dig på något sätt för hur hovarna ser ut eller hur hästarna ser ut eller det här kan jag göra bättre eller det här kan vi förändra, för det tycker jag är rätt oproffsigt, för du har ju ändå valt någon där som arbetar, som är superduktig, som gör liksom, man får göra, alltså alla gör ju alltid sitt bästa, och där det är också så viktigt, jag är ju där för att jobba på din lilla kille och det är ju ärofyllt bara det. Så att, men det är kul för just den meningen att ja, jag ska inte skada mina andra hästar. Den är jättevanlig och jag kan le lite inombords då att ja, men ge mig den svåraste hästen så ska jag visa dig att det går.
Ja, men
jag tycker det är jättekul.
Och anledningen till det här, liksom de här känslorna som man kan ha, det är precis som vi beskrev i början på avsnittet. Att, jag menar, min häst Herman, han är 26 år, han har alltid haft skor. Alltså han har alltid haft skor. Och Abbe som jag köpte från Spanien, för att inte prata om hur hans hovar såg ut när han kom hit.
Mm.
Liksom, han har ju haft också skor då, han är 8 nu liksom. Men det är ju en stor grej tycker jag, eller liksom, som vi pratade om.
Precis.
För det tar ju en stund att komma till insikten och liksom göra ett beslut som känns rätt för en själv.
Mm.
Och när jag såg hur du jobbade med Gingis så blev ju mitt förtroende växte sig ju starkare och starkare. Liksom. Och man kände så här, men det är klart att jag ska testa det här, liksom, kände jag. Sen är det klart att det har varit en läskig resa och vi är ju liksom inte, vad ska man säga, i mål än. Det tar ju tid att jobba med hovar. Alltså, det är det mesta. Det är mycket också att ha tålamod och anpassa hästen vad hästen behöver, tänker jag. Och
precis.
Där är det bra coachar och peppar och stöttar och säger, men nu gör vi så här och så. Du har liksom en lösning. Och det känns
det måste man ha. För ofta så kan det också vara så tuffa beslut. Just det här återigen liksom att man befinner sig i den här gråzonen av så mycket känslor. Ja. Och om jag då berättar någonting för dig att nu ser hoven ut så här eller lamellen ser ut så här, din häst har ont på grund av det här, då måste jag alltid ha en lösning jag kan presentera för dig.
Ja.
Att så här gör vi provar det här. Alltså det är ju liksom, och just jag tänker också kring just fång, så är det ju det här detektivarbetet som man måste kartlägga tillsammans med dig som ägare.
Ja.
Att liksom, vad är det som triggar igång, vad är det som gör, vad kan man förändra? Ofta så är det ju någonting i miljön, någonting liksom som finns kring hästen. Och det är ju också det där som är liksom spännande, just att som i Gingis fall så var det ju en utdragen stretchad lamell.
Mm.
Inte den här toktypiska inflammerade lamellen liksom, eller påverkade liksom den typen av lamell. Och den ser ju också väldigt ofta, den här stretchade lamellen. Som inte är, den är inte liksom rosa färgad, blodröd, hoven har inte stuckit iväg. Det är liksom, det är ett annat typ av liksom tillstånd som absolut, du får en rotation. Du får liksom de här ja, plåtarna hos veterinären, det är liksom, det ser likadant ut. Men det går fortare att jobba tillbaka hoven just för att lamellen är, det har inte gått så pass långt än.
Nej.
Det går att jobba tillbaka. Det är en mer inflammerad hov än lamellen också. Men där har hästen oftast, man har varit sjuk på ett annat sätt längre. Liksom. För mig är det egentligen kanske mer kronisk fång. Liksom så. Så finns det ju såklart hästen som får akut också. Men det har ju beroende lite på varför man har fått fången. Och det är därför det här detektivarbetet är så viktigt, att beror det på en förgiftning, beror det på hormoner, beror det på belastning, beror det, alltså det finns en uppsjö av olika tillstånd som liksom kan ge Oftast kan det ju, om man jämför det som en bägare, att det kan vara, jag vet till exempel ett sto som jag jobbar med som tyckte det var jättejobbigt att verka hovarna, lamellen där och då var väldigt utdragen liksom kring hela hoven. Hästen hade ett enormt kompensationsarbete i sulan för att hovbenet var ju, hade ju en viss rotation, men det var ändå inte helt illa kunde man se ute på hoven. Men en otroligt stretchad lamell, en av de längsta jag har sett runt hela hoven. Och det är klart hon hade ont att gå, alltså det hade hon ju generellt liksom, det var inget konstigt. Och sen så fick hon då, hon var dräktig, det var svårt att verka henne, hon var riktigt aggressiv, hon slogs för sitt liv liksom. Och sen kom det här fölet och det vart inte bättre. Och hon fick fång. Och det är ju, i min värld så hade hon ju redan alla symptom långt, långt innan. Men man slår ofta på stora trumman när hästen står, som du vet, i den här riktiga positionen med framhovarna framför sig och så. Det är liksom där det någonstans, där ska man hitta en syndabock och det är där man ska liksom, ja. Där är det någon som har gjort fel. Och det kan vara ägaren, det kan vara den som jobbar med hoven, alltså det spelar liksom ingen roll, men någonstans så tycker ju jag att man kan se, när jag är ute och jobbar till exempel, jag signalerar ju direkt om jag ser stretchad lamell. Ja. Man signalerar direkt om man ser tryck på hovens vägg, man, så fort det blir en förändring. De som jobbar med mig är ju väldigt, väldigt med på det här, just med rörelsemönstret, vad man ska känna efter, hästar som har depåer, liksom. Det är ju ett ständigt arbete att hela tiden. Sen vet jag ju också att många av de här depåerna, jag tycker det är jättespännande när man har hästar som har de här för riktiga fettnackarna och man ser de här depåerna, lymfsystemet är väldigt påverkat och sen verkar man hoven och ställer vinkeln rätt. Mm. Och sen så ser man, okej, nu måste hästen gå och kissa, och så går de och kissar ordentligt och så kommer de ut igen och så jobbar man lite mer med hoven. En sån häst kan behöva gå och kissa 2-3 gånger under ett och samma verkningspass. Mm. Och sen så ber man ägaren känna på den här nacken igen. Och den blicken som de får när de känner på nacken en tredje gång. Mm. Den gör min vardag, kan jag säga.
Ja.
För då är det liksom, vi har inte gett något behandlingar, vi har inte gjort någonting, vi har verkat hoven och hästen har fått gått och kissa. Och då ser man ju också det här hur effektivt det är med rätt vinkel liksom i hoven att få igång hela systemet. Och, alltså hästen är så fantastisk på att få igång det här själv.
Systemet
när man gör, ja, det är jättefascinerande. Och jag tänker som med Jingis specifikt, han hade ju, utan att prata negativt, där hade man ju också kapat tån. Kommer du ihåg det liksom? Och det är ju någonting som jag blir lite så här, att man gör det 2023 liksom. Det är ju, för man då tänker sig allting det här fantastiska då med hästens kropp, med lymfsystem, med blodflöde, med ja, allting det här som liksom går in på cellnivå och stressnivån, metabolismen, alltså alltihopa det här liksom. Man kapar tån men man låter trakten växa. Den rör man oftast inte. Mm. Och det begeistrar mig. Jag blir chockad att jag fortfarande tyvärr ser det så ofta. För att alltså, hela hoven är ju en pump. Mm. Och vad är det för effekt du tar bort när du låter trakten växa och du kapar tån? Jo, det är ju pumpen. Och sen vill man då släppa trycket i tån. Och jag vet ju varför man släpper det här trycket i tån. Men du får ju ingen avlastning på den här lamellen då som kämpar för sitt liv. För att du har ju fortfarande det här enorma trycket. Du har ju rotationen kvar.
Ja.
Men om man då istället gör tvärtom, att man tar trakten. Så jobbar man ju självklart tån. Man måste ju liksom få så att det inte
hänger med.
Ja, du måste ju få liksom en bra vinkel. Men just det här att jobba effektivt med trakten och ta ner det trycket. Jag ser ju hästar som bara efter den första verkningen där man, om man har tillräckligt med material och att det liksom ändå går, att sulan börjar ju alltid kompensera just för att trycket från hovbenet blir ju större när du till exempel bara kapar tån.
Ja.
Så att de hästarna som har gått länge, de kan ju ha enormt tjock sula och då får man ju kapa trakten så mycket man kan.
Just.
Och sen så börjar ju hoven till slut att, ja, den här sulan är ju viktig för hoven för att hovbenet inte ska gå igenom. Det är ju jättenaturligt och jättelogiskt att hoven skapar den här miljön. Men,
ja.
Men det är väldigt spännande när man kan ta ner trakten och egentligen för varje rasptag på trakten så kan man se hur den här vinkeln blir bättre och bättre och bättre. Och då är det ju många hästar som kan ha en till synes väldigt jobbig hov. Men de kan fortfarande gå ut i hagen och man ser liksom hur de ögonen, det blir mera liv i ögonen. Men det är jätteviktigt att man får träffa de här hästarna relativt ofta. Just för att höjs trycket i trakten, då kommer vinkeln tillbaka. För lamellen är ju inte stark, den är ju inte frisk liksom.
Mm.
Så att det är jätteviktigt med den där vinkeln. Och det tycker jag är jättehäftigt.
Det kan ju berätta lite grann om Gingis.
Ja.
Hur det kom sig. För det var ju så här. Jag började ju följa dig. Jag kommer inte exakt ihåg när det var. Men det var ju då en tid sedan i alla fall.
Ja, men precis.
Och sen så stod jag där i februari. Hör och häpna, mitt i vintern. Man tänker så att en häst får ju fång på sommaren. Det har ju varit min.
Exakt. Exakt.
Men där stod jag med en häst. Det visade sig att han var halt. Jag åkte in och gick en hältutredning och konstaterat fång. Jag tänkte bara, va? Alltså, det fanns inte min tanke. Jag vet ju hur man ska kolla liksom, rörelsemönster och sånt där. Men det fanns inte min tanke. Jag tänkte, han har gått omkull i hagen eller sträckt sig. För det var snöstilt och allt möjligt.
Precis.
Men jag åkte hem förtvivlad. Han skulle stå på box då. Och så såg jag ett inlägg då, av en händelse som du hade lagt upp där om fång bland annat. Och så sa jag till dig, Johanna, att Johanna, min häst har också fått fång. Vad gör jag liksom?
Ja.
Jag har det här och det här. Liksom, och hur kan jag göra för att underlätta? Han står på box och sådär nu då. Och då började ju vårt samarbete.
Så jag, ja, det var ju så det började liksom.
Ja, jag är så otroligt tacksam. Och du började jobba med Gingis.
Ja, och det är ju också det som är så fantastiskt. För att jag tänker, du som ägare är ju jätteviktig där också. För du får ju göra mycket jobb du med.
Precis.
Men det är ju samtidigt det som också är väldigt roligt, för att jag kan tänka mig, eller min upplevelse är ju av att jag vill ju att ni ska lära er och se.
Ja.
Alltså med hovglasögonen, de är jätteviktiga.
Och det måste jag säga för min egen del, att visst, jag absolut att jag har liksom, att man får vara involverad och sådär i arbetet med hästarnas hovar, men jag är inte riktigt van att få lära sig, ja, med de ögonen som jag fick lära mig via dig liksom, att ja, du var mån om
det är
att
ju rätt kul, är, eller hur?
Jättekul. Alltså, jag börjar nästan bli lite hovnörd.
Ja, men det är jättebra. Jag älskar det.
Nej, men så att jag är så tacksam liksom, att få lära sig.
Men visst är det spännande? Ja. Jag menar, du rockar ju honom hemma.
Ja.
Liksom, och bara så här, raspar lite själv. Fixar och trixar. Alltså, du ser ju jättemycket grejer som jag blir så här, yes, nu. Och sen är det också kul, för du har ju tre väldigt olika hovar hemma.
Mm.
Alltså uppsättningar hovar. Så det är ju väldigt olika. Du behöver titta och tänka liksom på varje häst. Och det är ju det också som blir så viktigt. Det här individuella. Jag är ju väldigt så här för att. Ja. Jag vill ju lära mig allt om barfotahoven. Precis allt som går att finna. Och det är också ödmjukheten för det. För att jag tror att man är aldrig fullärd liksom. Och det är ju det som är så spännande, och likadant med de här hovarna då som är drabbade, som Gingis. Alltså alla de hästarna är ju individuella. Det som funkar på en häst behöver inte funka på den andra. Och Gingis hade ju, han hade ju liksom ändå, han hade ju ändå till synes en rätt schysst hov om man jämför med många andra. Inte jättemycket kompensation. Han hade inte superhög trakt. Han liksom, ja, han hade ju den här kapade tån och det här trycket liksom ut från tån. Och Men han hade också, han hade ändå väldigt fruktansvärt jobbigt, hade han ju.
Jobbigt, ja.
Och där fick man ju prova, han ville ju inte ens liksom röra sig bättre med bots och ett flertal olika sulor.
Nej.
Och det var ju någonting för mig som vart liksom så här, hur tusan löser jag det här liksom? Jag får inte ordning på hans, för det är ju viktigt att många får ju till sig som du säger att hästen ska stå på box länge och det vågar jag ju säga högt att jag menar det finns ju ingen levande varelse som mår bra av att stå still liksom. Om man inte har en fraktur eller någonting sånt. Men det är ju, men samtidigt så förstår jag ju varför man uttrycker ju så just för att hovbenet liksom inte sitter fast där det ska. Men samtidigt så blir det svårt att läka. När man inte får, så huvuduppgiften blir ju någonstans också att se till så att den här hästen faktiskt kan röra sig bekvämt. Sen är det ju skillnad på rörelse och rörelse. Att tvinga sin häst att gå 2 timmar, det är ju inte rätt. Det är ju inte så det ska gå till. Men att hästen erbjuds fri tillgång på rörelse med den anpassningen den behöver. Och för Gingis specifikt så var det ju väldigt. Alltså bara den här tanken av att okej, nu hade ju han ändå en väldigt mild rotation. Men just det här att det som är viktigast för mig är ju att få honom att våga landa rätt på hoven. För det har ju tidigare gjort ont. Och då börjar man ju kompensera för det även kroppsligt liksom på de här hästarna. Och därför blir det ju liksom det viktigaste av allt när man har verkat är ju just att få honom att landa rätt. Sen kan jag tycka att när hästen har den här otroliga smärtan som ändå tillståndet bidrar till. Så självklart ska hästen stå still i en box. Och de första liksom dagarna, för att det handlar ju också om den här nivån av stress, smärta. Man vet ju själv när man har ont att inflammationen eller tillståndet har ju inte lättare att läka. För att du stressas runt på en gårdsplan och ska gå liksom. Utan man behöver någonstans nollställa alltihopa. Få igång en smärtlindring som funkar. Bara en sån här enkel sak som att inte ha hinken på golvet till vattnet. Utan höj upp den lite så att man slipper belasta framhovarna. Alltså bara liksom landa, komma i fatt. För det hjälper jättemycket. Jag har sett hästar där. Jag går inte in i det utan där ägaren liksom verkligen vill att hästen ska röra sig, röra sig, röra sig, röra sig. Och där man någonstans väntar här nu, stopp, din häst måste få samla ihop sig. Och liksom, för det blir den här ökade, och då pratar vi ju cellnivå liksom, den här ökningen av stressen för att det gör ont bidrar inte till att läkningen går fortare. Utan det blir liksom en ond cirkel i det. Men däremot så är ju jag ändå för att när de här dagarna har gått och man ändå ser att hästen blir piggare, smärtlindringen hjälper, då är det jätteviktigt att man agerar, att man verkar hoven så fort man kan, man passar ut det här perfekta skyddet för just den här hästen och att man liksom börjar jobba aktivt med att få igång den här fria rörelsen. Man kan strö ut lite olika mat, alltså mat på olika ställen. Och det är jättefint. Likadant det här att skiljas från kompisar kan vara stressande och ge påslag. Så att, som hästägare så är det ju många sådana detaljer man kan tänka på. Ja, men det här viktiga att liksom ta bort kraftfoder. Jag tycker ju att hästarna ska få äta. Det finns ingen anledning att inte låta dem få äta grovfoder, halm. För det, ja, då pratar man ju på magens nivå liksom. Vad händer med hästen när den står utan foder för länge liksom? Det blir också en stress. Det blir också, så det är många så här ringar på vattnet som jag kan tycka att man liksom kan slå hål lite på att man gjorde så förr. Jag har ju träffat hästar som har blivit beordrade att bara stå på vattendiet liksom. Och man liksom blir såhär, herrejösses, det är nej.
Nej, verkligen inte. Man tänker bara hur mycket magsyra som produceras för en häst. Liksom. Så de behöver ju grovfoder för att kunna inna
Precis.
på magsår. Bara det tänker jag.
Precis.
Kolik och grejer som kan bli ett brev på posten annars.
Precis.
Och stillastående också. De står stilla också tänker jag.
Precis. Och bara en sån här enkel sak som att öppna boxdörren. Kan hästen gå ut i stallet en stund varje dag? Alltså under de här dagarna. Erbjud rörelse. För att varenda gång man liksom trampar på den här hoven och det här blodpumpen får fungera. Så svischar det ju runt. Alltså det är nya näringsämnen till hoven. Slagg åker bort. Alltså det är en sån viktig del i den här läkningen. Att hästen ska röra sig också, som du säger, med kolik, minska risken för sådana saker också, för att man står still. Så
ja.
Att det är så mycket i hästen. Man vill liksom inte referera egentligen till den vilda hästen heller, för att våra tamhästar lever i sån annorlunda miljö. Men jag tycker ju att det är spännande. De får också fång. Och de vandrar ju bort det många gånger liksom. Och jag ser ju hästar ofta, som man kan se på hoven, att undrar om inte den här hästen har haft någon känning av fång. Men ägaren har inte behövt märka av det.
Nej.
Så att många gånger så sker det ju saker i hästen som vi inte riktigt ser, märker. Utan jag kan signalera att jag ser det här. Nu ska vi vara lite vaksamma. Vi ska se vad det tar vägen. Har du förändrat någonting? Är det någonting som har hänt hästen den senaste tiden? Liksom, för att man redan där försöker lägga det här det här pusslet. Liksom. Vad är det som...
Det är helheten helt enkelt.
Ja, precis. Vad händer? Så det är ju alltid viktigt att man egentligen varenda gång man träffar hästen lyfter på hoven och läser av den. Alltså, vad ser jag för någonting? Är det någon förändring? Om det här viktiga med att föra journal, ta kort. Och alltid vara öppen för att ägaren kan höra av sig. För att jag hade ett exempel, till exempel en nära kund som har ston liksom, som obetäcker och fölmärrar. Och vi hade verkat där och det hade väl gått kanske någon vecka, en och en halv. Sen hör hon av sig till mig och säger, du, nu är det någonting som inte stämmer. Ja, vad är det då, svarar jag. Jag vet inte, men det är någonting som inte känns rätt. Och där vet jag ju att hade vi inte pratat så mycket om vinklar, tryck, då hade inte hon sett det här. Och så hade det gått 4-5 veckor till, kanske till mitt nästa besök. Och då hade hästen kunnat, det liksom, alla de här grejerna just kring fång och, eller tillståndet generellt, det händer, i min värld får ju hästar, drabbas ju hästar året runt.
Ja.
Och det kan ju vara att man får det på hösten för att man har haft en känning på våren. Så det byggs ju på ungefär som en bägare som fylls på, fylls på, fylls på. Till slut tippar den över. Det rinner över det här vattnet. Och då kan det vara en sån enkel sak som att... det kan egentligen bero på lite vad som helst. Alltså en stressad situation. Det kan vara... det kan vara massor med olika orsaker till det. Och där var det ju spännande, för det var ju som jag sa till henne, skicka bild på en gång. Och så gjorde hon det liksom så, efter anvisningar. Och så kunde man se direkt, vet du vad, nu får du ta fram raspen, eller så måste jag komma imorgon bitti. Och hon säger direkt att, nej, jag har inte tid, jag tar fram raspen, jag fixar det här. Ja, det är klart du gör. Och sen så hjälper man då henne via telefon, och hon tar ner den här trakten. Och hoven, man ser hur väggen bara slappnar av. Hästen blev nöjdare, gick bättre, ja, liksom sådär. Och där, det är som jag säger till henne fortfarande idag, att du hävde ju det där och då. Och hon hade bytt, jag tror att det var, om det var något kraftfoder eller någonting sånt, så att det hade blivit liksom en reaktion på 2-3 veckor. Så det är viktigt att prata om det och att liksom informera mycket. Alltså ibland kan ju jag känna att jag pratar hål i huvudet på folk. Men samtidigt så det räddar upp situationen många gånger. Att man faktiskt...
Och det lyfter och liksom får en förståelse för hur det hänger ihop. Ja, verkligen.
Och det är ju det som är spännande liksom, när man ser det där gång på gång. Att det här samarbetet och den här kommunikationen blir så viktig i hela alltet. Liksom att jag vill ju att man ska våga höra av sig när man får den här känslan i magen att det är någonting som inte stämmer, eller det är någonting som känns. Du har nämnt det här, eller du har sagt att jag ska göra så här, eller den är väldigt viktig. Och sen, den är jätteviktig. Det är liksom, man kan inte nog betona den. Sen vet jag ju, det finns ju säkert många som inte alls vill jobba som jag, men jag tycker att det är superviktigt. Thank you.
sen så var det så intressant det här. Vi pratade ju om att jag har skott av Abbe och Herman då som har haft skor. Herman som har haft skor i 20, vad blir 22 år och Abbe i 5 år i alla fall. Anledningen till det var ju faktiskt lite intressant. Vi skrattade åt det. Det var ju så att Abbe började tappa skorna.
Ja.
Så jag hade ju gått och tänkt förstås under en tid att man, ja, men det skulle vara spännande att se vad som kan hända om man plockar av skorna på Herman och Abbe också. Alltså, dels när jag såg vilka resultat du fick på Gingis, men också dina resultat på andra hästar som du jobbar med.
Ja. Så
det kanske inte är fel, det vore kul att testa. Och jag är nyfiken som jag ändå är och öppen för saker. Att, så här, så sen att, ja, varför inte? Och då var det lite grann som det var meningen. Abbe började tappa, han tappade båda framskorna. Jag bara, men alltså, snälla, vad är det för tecken liksom?
Det hände väl ändå 2-3 gånger, för det vet jag att du sa ju du till mig att, och jag skrattade lite åt det just för att det är inte helt ovanligt att de till slut någonstans börjar tappa de här skorna. Det kanske är så att man ser, men många säger det, min häst brukar inte tappa skor, och så helt plötsligt bara åker de av, och vad är det som händer, och det har hänt flera gånger faktiskt, det är inte alls ovanligt.
Ja.
Ja, den är lite kul.
Nej, men så det var väldigt, det blev som en naturligt steg helt enkelt.
Ja, det var tydligt. Ja, man kastade av sig dem själv liksom.
Ja, alltså, nu får jag Hanna komma hit.
Och det är ju ändå spännande, för jag kommer ihåg att jag frågade dig då också, är du redo? Vill du skada dem? Ja, jag tror det.
Och det var ju en helt klart svar.
Jag tycker det är så klockrent.
Det är ju faktiskt klockrent, för det är ju som du säger sammanfattning av de här känslorna liksom, lite ödmjukt svar så där.
Ja, precis. Ja, jag vet inte, kanske.
Ja, men ja, det är jättespännande, jättehäftigt.
Ja, det går ju rätt bra ju, eller hur?
Ja, men det går bra. Det är klart att
rätt bra. Det går bra.
Och så där, och, men vi har ju inte provat ut bot sen, så det kommer väl här framöver, har vi tänkt.
Ja.
Ja, helt, vi kan väl komma in på det här också, en läskig del när man skorar av sin häst är ju, man, hur tänker man, hur ska hästen klara vintern och isen och halkan och allt det här?
Precis.
Det är fortfarande helt ärligt, men jag litar på dig, trust process som man säger, jag litar på processen.
Ja.
Men det är klart att
det är spännande, för det är ett avsnitt i sig, för det är faktiskt den vanligaste frågan man får. Mm. Jag vill inte skå av, jag vet inte om jag ska skå av just för isen, hur bemöter jag den, hur, och där finns det hur mycket som helst att prata om. Tips och tricks, men också vad som händer i hoven, varför hoven faktiskt klarar av is. Det finns otroligt mycket där att prata om, både anatomiskt och hur hästen har sitt beteende, och samtidigt också vilka skydd man kan använda och hur man kan göra med de här skydden för att få dem ännu bättre. Och där kommer man också återigen in på balansen, och ja, det är ett jättespännande ämne, och det är en väldigt vanlig fråga som jag tror många upplever att de inte har klart för sig.
Ja.
För det är många, jag gör till exempel så att jag skickar ut till alla som är barfota, man har skott av, och sen har man lite extra koll på de här som man har skott av som inte har haft sin första vinter, för där vet jag att oron finns.
Ja.
Så att man hör alltid av sig, och de här då som har varit barfota några år, de svarar inte ens mig längre. Och, men då är det kul, för att jag vet ju när de hade sin första vinter, då kunde man liksom höra av sig, vissa var ledsna, vissa var oroliga och sådär, och man hjälper och trixar och fixar, och sen idag då är det liksom du vet ju, det går ju hur bra som helst liksom, och då är det som att de har glömt bort hur tufft det var. Så att den tycker jag är jättespännande, att det är liksom, man kan se det som årskullar liksom.
Ja.
När man har klarat sin första vinter, då är man liksom, många uttrycker det själva att, men nu känner jag mig lite som ett proffs liksom. Nu har jag klarat vår, sommar, höst och vinter, och min häst har liksom överlevt, och alla säger ju det med glimten i ögat att liksom, ja, min häst har överlevt, och det, jag tycker det är en tjusning, för då vet man till nästa vinter, då blir det en ny kull med hästägare som ska prova på första vintern, och då får man liksom stötta upp. Jag kan ju ofta få sådana här grejer till mig att, ja men vadå, ni har inte lika mycket is som oss, eller ni gör. Men alltså det är ju det är is med vattenplaning här hemma hos mig också, så att det är väldigt likt liksom runt om, i alla fall där jag jobbar. Det är ju, jag har ju ändå skott av ett flertal hundra hästar, så att det är ingen som inte har klarat av det hittills.
Nej.
Så att det är jättefascinerande, men det tycker jag vi ska prata mer om.
Det blir en nästa avsnitt, en uppföljningsavsnitt sen.
Ja.
Det blir jättespännande. Jag ser redan fram emot det.
Jag med. Det här var kul.
Ja, härligt att höra, Johanna. Och om man vill komma i kontakt med dig så når man dig vart då bäst?
Instagram är ju lätt. Whispering_horse. Men man kan också nå mig på företagsmailen som är info@whisperinghorse.se. Det är liksom lättast, för det är de kanalerna som jag kollar av liksom så.
Mm, toppen bra.
Och är det över telefon så behöver man skicka ett sms.
Just det. Perfekt. Och så tänker vi så här också att frågor. Har ni frågor nu som lyssnar på podden så går det jättebra att ställa frågor till podden. Och ni hittar mig då på Instagram och på Facebook under Stallvolter. Då sammanfattar jag alla era frågor. Och sen så tar vi det i ett uppföljningsavsnitt sen med Johanna här.
Det blir kul.
Det blir väl toppenbra.
Ja, det blir jättebra.
Eller hur? Öst på frågor så har vi ännu mer att diskutera.
Ja.
Ja, men då tackar jag så jättemycket
för att
jag har varit med.
Ja, tack för att jag fick vara med. Det här var ju jätteroligt. Ja,
jättekul. Ha det så bra nu.
Detsamma, detsamma. Hej då.
Hej då.